Och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator där vi idag pratar med Kristoffer Ekeroth. Välkommen!
Tack! Tack så mycket. Jättekul att vara här.
Ja.
Det är en väldigt trevlig podd du har, Bartek, tycker jag.
Ja, men tack! Tack! Tusen tack! Jag måste säga att jag blev väldigt glad att du själv kom och anmälde dig och sa att du ville vara med. Det uppskattas väldigt mycket. Och hint, hint, alla ni som lyssnar. Vill ni vara med och prata om något så pinga mig.
Jag kände väl att jag började prata av mig lite. Jag tänkte, vad bättre forum för det än en podcast kanske?
Ja, men verkligen. Verkligen. Berätta, vem är du?
Ja, som sagt, jag heter Kristoffer. Jag har hållit på med utveckling professionellt sedan 2011, om jag minns rätt. Men sen har jag också hållit på liksom, vid sidan av rätt länge innan dess. Och hållit på och pillat lite med så här QBasic och ASP. Klassiska ASP, alltså inte ASP.NET, utan vad heter det, PHP och sådana saker. Fy. Men jag blev väl intresserad av programmering på riktigt under KTH-tiden egentligen. Då jag gick inte datalinjen utan jag gick ett program som heter medieteknik. För jag visste liksom inte riktigt vad jag ville göra med mitt liv egentligen. Jag hade någon inbildning att jag kanske ville hålla på med typ filmproduktion och sånt där.
Okay.
Och sen fick vi i en klass testa på att faktiskt testa på filmproduktion. Och då insåg jag ganska snabbt att nej, men det här var ingenting för mig. sen så hade vi fick också lära oss då programmering som alla andra på KTH. Och alla mina klasskompisar avskydde det, tyckte det var de värsta föreläsningarna som fanns. Jag tyckte att det var jätteintressant. Så då tänkte jag att nej, men okej, det kanske är det här jag ska göra, trots allt. Och på den vägen var det, kan man säga.
Mm.
Och vi skulle ju prata lite om funktionell programmering idag. Och det var också där jag fick kontakt med funktionell programmering först. För jag läste mycket av Paul Grahams essär om LISP.
Just det.
Common Lisp. Och hur fantastiskt det var. Och vilka konkurrensfördelar man fick av det. Och liksom hur dålig man var om man höll på med något, någonting annat.
Paul Graham är en man med starka åsikter.
Ja, jo, minst sagt kan man ju säga.
Du, innan vi springer vidare, eftersom du gick på KTH och en ganska närliggande utbildning till som jag gick, undrar jag om du gick den här programmeringsparadigmkursen som gavs?
Nej, jag gjorde inte det. Och det var ju där, alltså, jag vet inte, ungefär där några år in, det var då jag liksom blev riktigt så här, alltså började liksom lite snöa in på det här med esoteriska programmeringsspråk. Och jag hade ju hört från kompisar som gick data, de bara det är så konstigt de här språken, och det är prolog och det är Haskell, och de är jättekonstiga, man har inget så här state, man har inga variabler. Jag tänkte att det där låter intressant, så jag gick och köpte kurs, jag har den faktiskt här i bokhyllan, både kurslitteraturen eller för prolog och Haskell delarna av programmeringsparadigmkursen.
Okej. Just det. Jag gick den och jag var nog bland dem som tänkte, för det man ska hålla i åtanke att den här kursen föregicks av 2 år av Java, 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 Java. Och sen så plötsligt kommer de och säger nej, men det finns ingen state. Eller i typ prolog, det finns ingenting, det finns bara sant och falskt och beslutsträd. Deal with it.
Just det. Ja. Man skriver ett jättestort program och så kör man det och så säger den bara typ nej.
Fast det konstigaste tyckte jag var, vad är det heter? Det heter inte skala utan det heter, vad heter det som liksom objektorientering kommer ifrån? Smalltalk.
Ja, smalltalk. Ja, det är fastligt också.
För typ varje program var typ en binärblob på 30 meg för att den liksom paketerade hela universumet i varje program mer eller mindre.
Mm.
Ja, jag vet, ja, det var en märklig upplevelse.
Men fick ni hålla på med smalltalk också alltså?
Ja, vi hade en labb i det.
Ja.
Liksom, det var en person som gjorde den och 40 som skrev av den. Och så, så fick det vara med det.
Någon tog täten. Så.
Ja. Ja, nej men okej, okay, du upptäckte Haskell och prolog och esoteriska programmeringsspråk. Vad hände sen?
Ja, men sen, jag vet inte, sen fortsatte jag min utbildning liksom, jag vet inte, jag la väl det där lite på hyllan där, för att om man tänker tillbaka sig, precis som du sa, det var ju ändå ganska mycket Java. Den gängs uppfattning var väl liksom att om man vill få någonting gjort, då är det fortfarande, vad heter det, då är det fortfarande de här klassiska Java, C Sharp och så vidare som gäller. Jag kodade en hel del Python också och tyckte ju att det var ju betydligt mer liksom lustfyllt än att hålla på med Java. Och så, sen, jag vet inte, för alla som, alltså, nu känns det lite som den Monty Python-sketchen när de klagar på vem som har haft sämst barndom. Vad heter det? Vi blev minsann nöjda om vi blev piskade till sämst. Det var en bra dag. Liksom. Men när, det måste ju varit då samtidigt, Bartek, när du gick på KTH, då var det ju, hade man inte ens Java 2 eller vad det var. Det fanns inte ens generics.
Så nej.
Liksom, vill man stoppa in någonting i en array, då fick man, en array, det kan innehålla vad som helst. Då får vi säga att det går bara att stoppa in så här typer av typen objekt i array. Då får man börja med att liksom kasta allting ner till objekt, sen kasta upp det igen om man vill liksom göra saker med det. Så det, alltså, det var en mörk tid. Det var en svår tid.
Får jag slänga in en jättekort anekdot om KTH-tiden och Java?
Ja, nej, absolut.
Skulle man koda Java fick man sitta i datahallarna med Sun-stationer.
Mm. Ja, just det. Sunblades.
Sunblades, precis. För att, ja, vissa var Sunblades, men vissa var såna här tunna klienter.
Ja, okej. Okay. Liksom, ja, de hade typ, ja,
just de hade typ en fläskig server och så körde de bara X-servern på någon jätteanemisk. Om man satt i en sån sal och någon drog igång en flashfilm på någon av datorerna, då sänkte man hela salen.
Just det, tunna klienter var det. Ja,
apropå att bli piskad till söms. Så, förlåt, fortsätt.
Ja, nej men alltså det var ju väldigt, liksom, det var ju väldigt, väldigt låg. Det var ju faktiskt fortfarande väldigt låg nivå, även om man kanske tänker på Java som ett så här högnivå språk. Och det kanske är en tråd som vi kommer dra lite mer sen, så märker man fortfarande att det var ju gjort för att vara snabbt också. Det kändes som att det var väldigt viktigt för Sun, liksom, för att kunna övertyga, vad heter det, de här C++-programmerarna att ens överväga att skriva ett språk med som var liksom bytecode-kompilerat och hade garbage collection, att det fortfarande kunde gå att göra fort. Så när man satt, i alla fall med biblioteken som man hade på den tiden, så var ju allting väldigt så här låg nivå. Man kunde ju inte sitta och bara, typ, jag vet inte om jag ville säga hej och så ett användarnamn, typ hej Bartek. Skulle man inte liksom bara slå ihop två strängar sådär? Nej, inget sånt. Man måste ha en string builder som
just det.
Man instanserar för att det inte ska bli liksom kvadratisk, vad heter det, komplexitet när man slår ihop långa strängar och sådär. Nej, men så det var ju inte så himla attraktivt liksom. Så därefter så blev det ju ganska mycket Python. C-sharp också faktiskt kodade jag en del, för jag och några kompisar, vi var intresserade av att göra egna spel.
Just det.
Då fanns det ju någonting som hette XNA på den här tiden som man kunde bygga.
Just det. Mm, det var typ såhär DirectX Lite, va?
Ja, nej, det var grejer det. Det var liksom ett ganska trevligt lager liksom, ovanpå DirectX. Man kunde göra då spel för Windows som kördes ovanpå .NET. Men det riktigt coola var,
så man kunde porta till, ja, förlåt.
Precis. Jag antar att det var, ska jag säga, porta till Xbox.
Mm, exakt.
Mycket riktigt. Och det där är nog någonting som, jag tror inte att det har kommit någonting liknande. sen dess. Du kunde alltså ta ditt hemma Xbox, plugga in en nätverkskabel i det, plugga in det till en dator och du hade ett devkit liksom.
Mm.
Det saknar ju motstycke vad jag vet, än idag. Om du liksom, så kunde du liksom koppla ihop den, ladda in din binär då på ditt hemma Xbox, sitta och spela och liksom ha en debugger uppe samtidigt i Visual Studio på din dator. Det tror jag fortfarande inte finns för någon konsol faktiskt. Nej, men så det var ju häftigt. Det var ju, så på den vägen kom jag ju ganska mycket in på C-sharp och sånt där. Men sen när det blev dags att skaffa jobb, eller så här, också en lite konstig historia. Jag blev uppringd av en kille som jag hade hyrt en lägenhet av i andra hand.
Mm-hmm.
En dag när jag satt och skulle göra mitt exjobb. Och så sa han så här, ja men du, så här, du var ju programmerare. Han var dotnetare liksom, så de få gånger när vi hade träffats, det var dags att betala hyran eller någonting sånt. Då brukar vi snacka lite programmering och sånt där. Och så han bara, ja men jag känner en kille, de har startat ett bolag. Och de använder det här Erlang.
Mm-hmm.
Och då var det liksom som att det tändes en lampa i mitt huvud. Därför att det hade min morbror hållit på med. Mm-hmm. Eller håller på med fortfarande. Så jag bara, men det där verkar ju intressant. Så jag kom dit då. Det var ett bolag som hette Kampanja. Som körde Erlang då. Som sin techstack. Och Erlang, just det, det är lite kul. Du har, vad heter det, Lars Wikman här ju.
Ja,
just det. Pratar om Elixir. Så vi fortsätter på det temat helt enkelt. Erlang är ju ett funktionellt programmeringsspråk som är specialgjort, utvecklat på Ericsson. Väldigt bra anpassat för att köra distribuerade system. Och som sagt är det funktionell programmering. Så det var ju första gången jag faktiskt programmerade funktionellt och fick betalt för det, så att säga.
Just det, häftigt.
Och sen har jag väl lite fortsatt på den vägen. Jag är fortfarande väldigt intresserad av funktionell programmering och har på senare tid blivit mer och mer slagit mig in på, vad ska man säga, de här mer Haskell-liknande språken, alltså funktionella programmeringsspråk som har ett statiskt typsystem.
Just det.
Om man tittar tillbaka på Lisp och de där, så är de liksom av tradition då dynamiskt typade.
Just det. Bortsett från den här VTF-kursen där man liksom kastades in i prolog och Haskell, så var jag liksom väldigt, jag var lyckligt ovetandes om allt annat förutom min lilla .NET-bubbla. Fram tills jag typ 2014 började koda till JavaScript. Och då drog jag in ett bibliotek som heter Lodash, som är typ JavaScript, kan man säga att det är ett funktionellt språk?
Ja, det där är en jätteintressant och lång diskussion.
Men Lodash är liksom, det är ett gäng primitiver som man kan använda för att koda funktionell-ish JavaScript.
Mm. Ja, precis. Och där har man ju liksom, vad ska man säga, funktionell programmering är ju mycket av liksom, kanske inte som, dels är det ju liksom en teknik, men sen är det ju också ett mindset, kan man säga. Det är ett sätt att tänka. Och Lodash var ju liksom, ledde en ju mycket in på det spåret, kan man säga.
Mm. Men vi kanske kan dra en kort hisspitch om funktionell programmering för lyssnare som inte har plåtkoll på vad det är för något.
Precis. Varför ska man hålla på med funktionell programmering?
Ja. Liksom? Ja.
Men, eller, vi kanske kan ta, om vi hoppar tillbaka till den definitionen. Liksom, vad är funktionell programmering? Jag tror att det blir lättare kanske. För precis som du sa, så här, okay, vad är egentligen ett funktionellt programmeringsspråk? Och du nämnde JavaScript där.
Mm.
Och man kan väl säga att på något sätt liksom, tröskeln går väl att man ska kunna ha att man ska kunna använda funktioner som vanliga värden. Det vill säga att funktioner kan vara argument till andra funktioner. Funktioner kan ha en ny funktion som returvärde och så vidare.
Mm.
i traditionell C-sharp och Java, och nu har ju det här, nu har det här liksom, det här var ju en ganska så här, jag vet inte, exotisk idé när jag började. Nu känns det här jättemainstream. Nu finns det här i princip alla språk. Att du kan liksom ta en funktion och skicka in den till en annan funktion. Men så var det ju inte i den klassiska C-sharp och Java-världen. Liksom. Då var det som världen, liksom, det var en grej. Och metoder, det var något helt annat. Och aldrig ska de två mötas, så att säga. Man kunde ju ha liksom anonyma klasser och sånt där. För att lite simulera det här med funktionell, att liksom kunna, vad ska man kalla det, skapa funktioner och returnera dem och så vidare. Men det var ju inte ergonomiskt liksom för fem öre.
Nej, det var väl det som var den stora aha-upplevelsen när jag satte med JavaScript, att det var syntaxen för att definiera och skicka runt funktioner var så, det fanns ingen syntax. Man liksom, man bara skapade en ny funktion
och
kunde göra lite vad man ville med den, på gott och ont.
Ja, ja, men det var ju lite av en så här mindbender först kanske. Att liksom, kan man göra så här? Så okej, okay, så då kan vi säga att det är väl på något sätt grundinsatsen, liksom. Table stakes, för att få räkna som ett funktionellt programmeringsspråk. Men jag skulle säga att nästa grej efter det är väl att, just det, också kanske mer separation av funktioner och data. I objektorienterad programmering så gillar man ju att liksom blanda ihop de här, att det brukar ofta finnas ett ganska stort mått av så här enkapsulering och så vidare. En klass kan ha intern data som inte exponeras för omvärlden och så vidare. Det funktionella, så, eller då har man någonting som ett mellanting mellan en funktion, alltså ren data och rena funktioner oftast. Alltså metoder kan ju interagera med objektets egna state, så att säga. Så det kan hända saker liksom under huven som man inte ser riktigt, som när man anropar en metod. Också på gott och på ont, skulle jag säga. Och mer funktionell paradigm är liksom att säga, nej, men de här sakerna är helt olika saker. Data är liksom inert, data kan inte göra någonting, och vill man göra någonting med datat, då är det funktioner. Och man kan liksom inte på samma sätt stuva undan saker, gömma det liksom bortom någon slags abstraktionsvägg som man kan göra i objektorienterad programmering. Så det är väl nästa nivå. Nästa skulle jag säga är att man försöker undvika det som man skulle kunna kalla för sidoeffekter.
Just det. Ingår mutering av data i det? För det som folk brukar snubbla på mest, kan jag tycka, när de börjar med funktionell programmering, att man liksom inte får... Man får inte ändra på variabler. Liksom. What? Hur ska man göra någonting då?
Ja, precis. Det där är lite av en så här mindbender också. Liksom. Så här, jag kan inte ändra på variabeln. Hur ska jag få någonting att hända då? Liksom, så här. Nej, men precis. Och det är liksom en nästa steg då. Att man ska inte... man vill helst inte undvika att liksom mutera data. Ändra saker in place, så att säga. Men till sidoeffekter innehåller också så här, ingår ju också grejer som IO. Till exempel prata med filsystemet eller en databas, eller göra liksom anrop över nätet. Och liksom alla program som är till någon nytta måste ju på något sätt interagera med omvärlden.
Ja, precis.
Så om man inte bara vill liksom sitta och klappa sig själv på axeln för att man är så duktig på att programmera, man vill få saker att hända också, då måste man ju vid någon punkt interagera med omvärlden. Men man i den funktionella paradigmen så försöker man ju ofta liksom göra det här på ett lite mer kontrollerat sätt än man kanske gör i andra programmeringsspråk. Men det är också en glidande skala. Vissa språk, till exempel Haskell, är ju väldigt extrema. Alltså Haskell i sig självt är ju helt rent, så att säga. Det har ett ganska speciellt sätt att hantera sådana här IO. Men sen finns det andra språk som JavaScript, de flesta Lisp-varianter som är mer. De är mycket mer tillåtande.
Hur kommer F-sharp in i det här? Du kanske var på väg dit?
Ja, alltså man kan väl säga att nästa nivå då är när man börjar prata om så här statiskt typade funktionella språk. Och där finns det ytterligare liksom lite olika, vad ska man säga? Där försöker man vara ännu mer strikt med vad man kan och inte kan göra. Och så F-sharp kan man säga, det hamnar ju då på den nivån att du har ju dels det här med att du har funktioner som du kan skicka runt som värden. Men du har ju också det här att det går att ändra på variabler. Men då måste du liksom deklarera dem på ett speciellt sätt. Man får verkligen känslan av att ah, men det här är ajabaja. Det här är inte riktigt, det är inte så man ska göra, så att säga.
Mm.
Men F-sharp har ju även ett väldigt starkt typsystem som det har ärvt från programmeringsspråket ML, kan man säga.
Just det. Vad innebär att ett typsystem är starkt?
Ja, det, alltså, jag inser själv att det är lite flummig definition. Men,
För jag har hört det väldigt ofta, det, men jag har svårt att, som någon som sitter till 99% i C-sharp och .NET, så har jag liksom svårt att relatera till vad ett starkt typsystem är. Jag är väldigt nöjd med typsystemet i C-sharp, men jag vet inte, det kanske finns, jag kanske missar någon wow-upplevelse.
Ja, men du får se till att testa F-sharp sen, Bartek.
Okej.
Okay. Ja. Ja, så får du se. Men nej, men för att svara på frågan då, alltså lite luddigt så kan man väl säga att ett starkt typsystem är ett typsystem där du kan uttrycka mer av dina affärsregler i själva typsystemet.
Mm, okej.
Okay. Och en fördel där är ju att liksom ju mer uttrycksfullt typsystem du har, desto mer liksom affärslogik kan du skjuta över till, alltså leva i typerna. Mm. Det minskar ju också, vad heter, risken för att göra fel när du skriver ditt program. Därför att istället för att du får reda på när du kör programmet att okej, okay, oj, hoppsan, det här gick inte. Kommer kompilatorn att säga till dig, eller typechecken, liksom, att nej, men var det verkligen så här du tänkte göra? Så här, det här kommer vi överens om att det här skulle inte gå. Då tänker jag, just det. Jag tycker en jättebra introduktion till det här är en artikel av vad heter Alexis King. En liten profil inom funktionell programmering. Som heter Parse Don't Validate. Som fångar upp mycket av det här. Så den kanske vi kan länka till sen eller någonting.
Absolut. Och den har jag faktiskt, jag känner till den, men jag har faktiskt aldrig läst den. Så den ska jag lägga till på min läslista.
Mm. Och hon är väldigt duktig, tycker jag, på att skriva liksom. Fast, alltså så här, ett problem som man kan stöta på när man blir lite intresserad av funktionell programmering är att man hamnar ganska fort ute liksom i forskningsvärlden.
Mm.
Och det är så här, ja men, ja, jag vill få reda på hur den här saken fungerar. Ja, men titta, det finns en sån här doktorsavhandling här på ArcsIV som du kan ladda ner. Och så här, 45 sidor latesh, liksom. Bara tugga sig igenom. Men hon är faktiskt väldigt duktig på att skriva på ett tillgängligt sätt. Så den artikeln behöver man liksom inte vara rädd för. Det är bara att hoppa in. Och det är också, man kan också dra nytta av mycket av det här, även om man inte programmerar funktionellt.
Mm.
Eller snarare så här, om man inte programmerar ett funktionellt programmeringsspråk. Men i korthet så kan man säga, därför att liksom svara på din fråga, okay, vad ett starkt typsystem, vad innebär det liksom att lägga över saker till affärsregler till typsystemet?
Mm.
Som exempel då, om man har en användare som ska mata in ett telefonnummer eller en e-mailadress.
Mm.
Istället för att låta den vara liksom en sträng typ då som finns i systemet, så skapar man en ny typ som heter till exempel e-mail eller phone number, som får representera en mailadress eller ett telefonnummer.
Just det.
Och när man parsar in datan så ser man till att direkt liksom konvertera till den här typen. Och så här, då kanske man frågar sig, jaha, men det här kan man ju göra liksom i C-sharp och Python och massa andra språk också. Liksom, vad är det som är så speciellt med det här? Jo, jag skulle först och främst säga att i de här typsystemen är det oftast väldigt, väldigt enkelt att skapa en ny typ.
Mm.
I F-sharp så är det bokstavligt talat en rad för att skapa då en, vad heter det, telefonnummer typ, som under huven är liksom en sträng då.
Just det.
Och som sagt, man kan förstås bygga en klass för det här. Och det är ju oftast en bra, liksom, en bra idé för att ja, jag vet inte, det blir tydligare bara liksom att det här att det blir en sån domän, det blir en domän typ istället för bara en sträng. Men det är väldigt mycket mer ceremoni oftast i C-sharp eller Java.
Ja, precis, exakt.
Just eftersom man har valt att så här, ja, men data ska inte gå att mutera, det ska inte gå att liksom gömma data bakom en så här klassbarriär och så vidare, så får man massa grejer gratis. Så den här typen då, som du skapade i F-sharp för telefonnummer, den gratis med den får du liksom att ja, du kan jämföra den med andra telefonnummer, du kan serialisera den, du kan skriva ut den och så vidare. Och du behöver inte liksom, du behöver inte skriva override en enda gång liksom för att det här ska funka. Mm. Utan just eftersom du har sagt att jag kan, det finns liksom ingenting bakom den här klassdefinitionen, finns det liksom inga gömda privata variabler. Utan alla typer är i princip en sån här, en variant på det som man brukar kalla för DTO, va? Alltså data transfer.
Just det, ja precis. Object.
Det finns liksom bara publika getters och setters. Så att göra såna här grejer som att skriva ut en sån typ eller att serialisera den till JSON eller avserialisera och så vidare och så vidare. Allt det är trivialt.
Mm.
Så det behöver du inte skriva någon kod för själv, utan det kan du låta runtime sköta åt dig istället. Mm. Så det var väl liksom okay, en lång utläggning om vad är liksom ett starkt typsystem.
Ja, men jag måste säga att det låter väldigt lockande. Ja, det kan bero på att jag spenderat senaste veckan med att liksom bara sitta och nöta ut DTO-klasser. Men det, ja, det jag måste definitivt ha en titt på F-sharp. Men innan vi går till det mer moderna och praktiska, så vi kanske bara kan nämna några ord om liksom var funktionell programmering kommer ifrån. För det är nog en av mina favoritpapers, kan man kalla det för det. Paul McCartney höll jag på att säga. John McCartneys artikel som hette...
Just det, hans Lisp-artikel där.
Precis, Recursive Functions of Symbolic Expressions and Their Computations by Machine, part 1. Och den är inte speciellt lång, och han spenderar typ 9 sidor, 10 sidor på att liksom sätta upp premissen. Och sen så på en halv A4 så liksom spesar han ner hela Lisp-språket. Och det är verkligen en sån här mindblown-läsning.
Ja. Jo, just det. Precis, det är den som är så kort, va? Att det är så här, ja. Han börjar liksom med kanske 7 primitiver eller vad det är. Typ lite, ja. Men man ska ha en if och så vidare. Och sen atom. Och så läser man där och tänker, okej, var kommer själva Lisp då? Och sen bara, ja. Men när man sätter ihop, man sätter bara ihop de här. Och man bara, wow.
Ja. Så den kommer vi definitivt länka. För den...
Det finns ju också en så här annotated version av Paul Graham, där han Paul Graham, där som heter The Roots of Lisp också.
Okej.
Okay. Han kör en liten best of sammanfattning liksom.
Okej. Okay. Men var kommer, jag vill hela tiden säga Paul McCartney som i Beatles, men det är inte det, utan John McCartney, han baserar ju det här ovanpå någonting som heter lambda kalkyl.
Mm. Just det. Ja, men det är ju en lite rolig historia. Jag tycker att det här är också så här väldigt talande också för skillnaden liksom mellan så här det som man kallar för funktionella språk och så andra procedurella eller imperativa språk. Ska vi gå tillbaka ända från början, Bartek?
Ja, men det gör vi. Varför inte? Vi unnar oss.
Ja, fint. Vi unnar oss. Vi tar oss tiden. Vi kör lite historiepodd här. Jag satt och grävde lite i det här inför podden, och om man då går tillbaks till det ljuva 1600-talet så fanns det en forskare och matematiker, så här klassisk renässansman bokstavligt talat, som hette Gottfried Leibniz.
Just det.
Och han hade byggt en så här automatisk räknemaskin, alltså lite som en så här miniräknare mer eller mindre. Man kunde göra så här, mata in aritmetiska uttryck, och så fick man ut ett svar. Och han började fundera lite på att det här var himla festligt, man kunde göra så här. Då började han fundera, vad kan man göra mer liksom. Så tänkte han liksom, att vore inte coolt om man kunde på något sätt ta fram liksom bevis för matematiska påståenden. Men sen hände det inte så mycket på 250 år. Ungefär. Sen så, vad hette det? Det fanns en matematiker som hette David Hilbert.
Just det.
Som tog fram, vad var det? Det var inte hans millennieproblem, tror jag. 10 stycken svåra matematiska problem. Och ett av de problemen var det så kallade avgörbarhetsproblemet. Eller Das Einsteinungsproblem.
Just
som,
det.
Som man brukar säga i vardagligt tal.
När man är på fest och så.
Ja, jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen. Men i princip så kan vara liksom så att om du har ett logiskt uttryck, kan du på något sätt alltid avgöra på ett mekaniskt sätt om det här är sant eller falskt.
Mm.
Och det där började man forska i. Och vad heter det? Alltså datalogins fader, det tycker väl de flesta är Alan Turing, liksom, om man ska fråga.
Mm.
För det där problemet fångade hans fantasi lite grann. Han och hade ju hållit på lite med så här, ja, men hur ska man kunna formalisera det här med liksom matematiska, eller snarare kan man formalisera liksom beräkningar på något sätt. Så att man kan resonera om algoritmer och beräkningar. Och det här, vad heter det? Det här problemet då fångade hans fantasi, som sagt, och då kom han på den här Turing-maskinen då.
Mm.
Och han lyckas också då skapa ett motbevis för det här avgörbarhetsproblemet. Det här klassiska halting problem som vissa kanske har hört talas om. Eller stopp-problemet. Det är att liksom i det generella fallet går det inte att säga om ett program någonsin kommer att avslutas eller inte.
Mm.
Och det blev han ju väldigt känd för. Men man kan säga lite kort att en Turing-maskin är ju i princip så är det liksom ett band med instruktioner. Och så har du då ett program som kan befinna sig i olika tillstånd som läser symboler från det här bandet beroende på vad maskinen befinner sig i för tillstånd. Och vad det är den läser för symbol, så kan den skriva en ny symbol och sen flytta bandet antingen åt vänster eller höger. Och det här räcker tydligen för att beskriva alla möjliga liksom algoritmer som går att beskriva.
Mm.
Fråga mig inte riktigt hur, där har jag inte alla detaljer.
Ja, jag har inte, men Turing komplett är liksom nyckelordet här. Och tittar man på vilka saker som är Turing kompletta, så är det liksom typ snäckskal, mönstret på snäckskal är Turing-kompletta.
Oj, ja.
För att de följer det här. Ja, nu undrar vi oss verkligen. Men det finns de här, det finns de här, Game of Life, finns det något som heter, de här liksom cellerna. Och det finns liksom typ 168 standardkonfigurationer. Beroende på hur man liksom arrangerar cellerna från början i liksom startstatet. Så får man olika effekter. Och typ sort 109 eller något är Turing komplett. Och den dyker upp på det här snäckskalet när den liksom utvecklar sig. Så,
ja, gud vad sjukt.
Ja, så Turing komplett.
Ja, precis. Så att vara Turing komplett innebär ju att du på något sätt kan simulera en Turing-maskin då.
Ja, precis.
Och via det så kan man då dra slutsatsen att då kan det här liksom programspråket eller maskinen uttrycker alla beräkningar som går att utföra. Mm. Man får också en massa oönskade egenskaper med det här, som att det här programmet eller vad det är, kanske börjar köra i all evighet.
Mm.
Och det är ju inte så bra. Ja, till exempel inte när man har gjort ett språk som egentligen inte alls är meningen att vara Turing-komplett, som typ C++ templates.
Mm.
Men det råkar bli det ändå. CSS är också Turing-komplett, är det vissa som hävdar.
Ja, just det. Ja, det såg jag det här. Just, precis, det dyker upp på alla jättekonstiga ställen.
Ja, nej, men det var nog inte syftet egentligen. Men så kan det bli. Men i alla fall, Turing då. Samtidigt med honom fanns det en annan forskare som också var intresserad av hur man kan få liksom teorin kring algoritmer och uttryck och sånt där, som heter Alonzo Church. Och han kom på lambda-kalkylen då, som ett helt annat sätt att i princip lösa samma problem. Hur kan man liksom formalisera algoritmer, alltså beskrivningen av algoritmer? Och lambda-kalkylen är ju istället för att liksom vara grundad i hur en maskin funkar, som Turing-maskin, så är den helt och hållet grundad i liksom matematik och funktioner. Och lambda-kalkylen är egentligen väldigt enkel. Det finns mer eller mindre bara att du kan skapa funktioner och du kan applicera funktioner. Och det är i princip allt som jag har förstått. Och det går också att visa att det här, även det här är liksom Turing-komplett. Och det var ju det som John McCarthy utgick från när han skapade Lisp. För då var det här var ju som sagt, de var ju samtidigt ungefär, det här skedde ju på 1930-talet. Och sen på 60-talet så kom man på att, nej men vänta ett tag. Så här, skulle man inte bara kunna testa att göra ett programspråk av det här?
Mm.
Och det gick ju, uppenbart. Mm. Men det var också en sån här grej som liksom att, jag tror att han själv sa att det var inte han som kom på Lisp, utan han upptäckte det mer.
Ja, just det har jag hört, ja, precis. Exakt. Ja. Som att det var liksom ett naturfenomen som växte fram, ja, i matematiken.
Precis, som väntade på att någon bara skulle liksom förstå det för att liksom allt skulle kunna spridas. Men samtidigt då, okej, så där har vi liksom, alla funktionella programmeringsspråk har sina rötter i den här lambda-kalkylen. Mm. Sen utökade man lambda-kalkylen med fler konstruktioner, det vill säga bland annat typer. Och det är därifrån den här ML-familjen härstammar. Som då är liksom, vad heter det, F-sharps DNA. Liksom.
Mm.
Det var alltså, det är lambda-kalkyl med typer och lite annat strösslat ovanpå. Och det som också gjorde ML lite speciellt, eller det som vad ska man säga, särskilt ML, var att det var det första språket, populärt språk i alla fall, med Hindley-Milner typinferens.
Det är lite avancerat.
Ja, men det är någonting, alltså det är liksom någon ganska standard grej, någon typade funktionella språk, att det behöver väldigt senast faktiskt skriva ut typerna någonstans. Programmet fattar det liksom av sig självt. För tänk dig själv liksom att okej, okay, låt säga att du är en kompilator. du har tagit poddens namn till nästa steg liksom.
Det låter som en chat-GPT prompt.
Ja, precis, exakt. Du är en kompilator. Du ska kompilera det här programmet. Nej, men alltså, om du kan avgöra att ett program är korrekt, det innebär ju att du liksom har listat ut vilka typer det ska vara där. Och sen så jämför du det mot de typerna som liksom programmeraren har skrivit. Och säger åt programmeraren om det var fel eller inte.
Mm.
Men det man egentligen gör är ju att man, vad heter det, kompilatorn letar efter motsättningar. Att här skrev du att den här variabeln skulle vara en int, men den här funktionen som du försöker skicka variabeln till, den förväntar sig en string.
Mm.
Men ett av de där stegen är ju egentligen överflödigt. Låt säga att du, vad heter det, skickar en variabel till en funktion som förväntar sig en string. Då kan ju kompilatorn vara lite, liksom, lite schysst, lite generös. Anta att du har gjort rätt. Liksom.
Mm.
Och sen, vad ska man säga, i triviala fall så går det här ju alltid, alltså i det trivialfallet är ju lätt att man bara säger att jag har en variabel som heter e-mail och så har jag skapat en sträng litteral och så har jag tilldelat den till variabeln. Då är det inte så svårt att gissa att den variabeln borde vara en sträng. Nej. Fast det här var liksom bortom det som Java och C-sharp kunde för några versioner.
Ja, för C-sharp har ju det här var-nyckelordet som typ gör det, fast bara på en rad i princip.
Precis. Så nu, det där kan man kalla för så här lokal typinferens. Att så här, okay, jag tittar på, vad har jag för uttryck till höger om tilldelningen? Vad utvärderas det uttrycket till? Ja, du vet att variabeln kommer ha samma typ som det jag fick tillbaka som uttrycket. Oavsett om det var kanske en sträng litteral eller en int eller någonting. Men så här typ inferensalgoritmer är ju globala. De tittar på hela programmet och alla moduler och så vidare. Och gör i princip så att du behöver inte skriva några typer någonsin. Bara allting liksom är konsekvent. Så det är också en annan fördel med de här typade funktionella språken. Att oftast så behöver man inte bry sig så mycket om typerna. De finns ju där, men det är väldigt sällan man behöver ange dem. Så det är mycket mindre, vad ska man säga, det är mycket mindre bokföring än man har i C-sharp och Java.
Mm. Men någonstans i den här typpyramiden så måste man liksom komma ner till primitiver som strängar och ints och bools, gissar jag.
Ja, ja. Precis. Men det är det som själva hemligheten. Att man tar den här pyramiden då och i princip vänder den upp och ner. Man tittar på de uttrycken som man vet att okej, det här måste i alla fall vara. Om man, man lyckas hitta ett uttryck som är liksom 5 plus 5. Då vet man att okej, det här måste ändå vara en int.
Mm.
Och så om det här är en int, då betyder det också att returvärdet från den här funktionen kommer vara en int. Då kommer det just innebära det. Att de som anropar den här funktionen och sparar returvärdet, de variablerna kommer också vara int och så vidare. Så man liksom, man försöker hitta då de här, precis som du sa, de här primitiva uttrycken. Sen liksom sprids den typen av informationer uppåt i programmet. Så det enda man behöver liksom tänka på, det är egentligen motsägelser. Att så här, ja, men här skrev jag att det här skulle vara en sträng, men uppenbarligen så försöker jag använda det som en int. Då kommer kompilatorn att hytta på fingret åt den.
Just det. Jag vet inte vad ni som lyssnar tycker, men jag är sjukt taggad på att testa mer av funktionella språk. F-sharp för min del eftersom jag är .NET-are. Men Kristoffer kanske kan berätta om man dels vill lära sig mer, men om man är liksom taggad på att kanske söka sig till företag som jobbar med funktionell programmering och F-sharp.
Nej men absolut, då ska jag börja med att göra lite smygreklam här för mitt bolag som jag har startat tillsammans med min bror, functionalsoftware.se. Vi specialiserar oss inom konsultuppdrag så att säga, eller konsulttjänster för just funktionell programmering. Så om man antingen vill jobba med funktionell programmering eller behöver anlita funktionella programmerare, då går man bara till functionalsoftware.se. Eller mejlar info@functionalsoftware.se. Så hjälper vi till helt enkelt.
Ja, vi kommer givetvis länka till allting så vi får en klickbar länk.
Absolut. Sen jag tänkte om vi har lite tid så tänkte jag tipsa. Var, om man vill liksom börja, så här, hur kommer man igång då med funktionell programmering?
Mm.
Det finns ju dels... den här, om man är intresserad av F-sharp då, så finns den fsharpforfunandprofit.com av Scott Vloshin.
Mm-hmm.
Där, som är en rätt bra ingångsväg liksom i både F-sharp men också funktionell programmering som helhet. Sen finns det också den här klassiska texten Structure and Interpretation of Computer Programs. Om man är mer inne på så här Lisp-hållet. Men viss liksom content warning, den är ganska tung ibland. Jag har försökt jobba med Jenda några gånger och har nog aldrig kommit mer än några kapitel in. Det blir rätt avancerat rätt fort. Men det är ändå en bra introduktion tycker jag.
Jag har en liggandes oöppnad än så länge.
Ja, ja den är fin att ha i bokhyllan. Den
ja, visst.
Gör sig bra där. sen finns det också den här, en introduktion till Haskell som heter Learn You a Haskell for Great Good, tror jag den heter.
Just det.
Som är lite, jag tror att den finns på learnyouahaskell.com. Finns både tryckt version, men hela boken finns också att läsa gratis. Så det är några tåtar man kan börja dra i om man känner att man vill lära sig funktionell programmering. Och så, ja, sen var väl inte så mycket... Scott Vloshin har en bok också, Domain Modeling Made Functional, som jag inte själv har läst, men jag har hört att den ska vara väldigt bra. Också så här en bra mjukstart liksom, om man vill, kanske om man har hållit på och programmerat några år och så vill man, är man lite nyfiken på F-sharp och funktionell programmering.
Ja, men vilken jättebra lista att dyka ner i. Jag skulle vilja tacka jättemycket för att du tog dig tid att berätta så ingående om funktionell programmering. Jag tycker det har varit jätteintressant.
Ja, kul. Cool.
Hoppas ni som lyssnar också tycker det. Och som sagt, hör av er om ni vill prata om det som ni brinner för. Eller om ni vill fortsätta prata om funktionell programmering. Kristoffer, om man vill prata funktionell programmering med dig, vart kan man hitta dig någonstans?
Ja, just det. Jag har ju faktiskt en blogg också på kreke.com. C-H-R-E-K-E.com.
Mm.
Och så finns jag också på Twitter som The Real Kreke. För att särskilja mig från alla imitatörer. Men då vet ni att det är den riktiga, vad heter det, den riktiga Kristoffer ni pratar med. Nej, men så där hänger jag rätt mycket. Bloggen är väl ganska tom som det i vanlig ordning, men ibland skriver jag någonting där. Så, och det, ambitionen är att skriva mer artiklar nu, ja, i framtiden.
Ja, det kan vi alla skriva under på. Kristoffer, tack så jättemycket.
Ja, men tack själv. Kul att få vara med.
Ja, och på återhörande.
Yes. Ja, men ha det bra, Bartek.
Detsamma. Ha det fint. Hej.
Hej.